Det är en kylig vårdag i april 2013. En stor grupp människor har samlats på ett torg i Västsverige.
Och det här är ju stadsdelens centrum. Ett ganska välfungerande torg med bibliotek och stor ICA och bankomat och sådär, apotek.
Inom loppet av 4 veckor har 5 katter hittats brutalt dödade och utplacerade i ett och samma bostadsområde. Frustrationen kring att en eller flera gärningspersoner fortfarande agerar fritt är stor. Nu håller de boende en manifestation i hopp om att polisen ska intensifiera jakten efter gärningsmannen.
Det är så ovanligt att människor samlas på det sättet i en stadsdel utanför centrum. Så det säger ju också någonting om engagemanget, att folk ändå pallrade sig hit.
Deltagarna har uppmanats medföra plakat, banderoller och komma utklädda, exempelvis som katter. En av deltagarna är Linnea.
De människorna som var här, det är ju vanliga, verkligen vanliga privatpersoner som vill göra någonting och inte vill känna den här maktlösheten som man egentligen har.
Men i folkskaran rör sig också flera poliser.
Jag tror att vi hade väl 4-5 stycken civila poliser som bara jobbade med att fota och filma och titta. För att det inte är helt ovanligt att gärningspersonen väljer att dyka upp.
Polisen spanar ut över den stora skaran som samlats på torget. Människor i alla åldrar står klädda i vinterjackor. Vissa har målade kattansikten. Också Linnea håller utkik.
Den här trappan fanns ju då och där stod jag och iakttog lite på håll och fotograferade manifestationen. Vi var flera som gjorde det, som var ensamma. Och då misstänker jag att det var en massa sådana här privatspanare.
Kan den skyldiga finnas mitt bland dem? Mitt namn är Karl Fridsjö och du lyssnar på En mörk historia. Det här är Jakten på kattplågaren, en dokumentär av Ellen Hammarskjöld, sista delen.
Det fanns ingenting att gå på.
Efter att polisen fått flera detaljerade tips om en person har en man i 30-årsåldern gripits. Men under tiden mannen sitter gripen hittas ytterligare en död katt och ett handskrivet brev som uppges vara från den faktiska kattplågaren. Brevet har lämnats in på analys.
Det fanns inget DNA, fanns inga spår, fanns inget fingeravtryck, fanns absolut ingenting. Mer än handstilen. Och då hade vi ingenting att jämföra det med egentligen, mer än de här post-it-lapparna då.
Även om den gripna 30-åringen släppts kvarstår misstankarna. Kanske rör det sig om fler gärningspersoner ändå. Utredaren Johanna försöker fortfarande hålla alla dörrar öppna.
Där jag sitter som utredare så gäller det att ha så öppen bild som möjligt, att det kan vara vem som helst. För att inte jag ska börja styra mitt arbete medvetet eller omedvetet.
Också på Flashback spekuleras det om det kan röra sig om flera gärningspersoner. Men det nyregistrerade kontot Skuggan har invändningar.
Enligt brevskrivaren så la han katten på den här adressen. Notera att det finns blod utanför den porten. Någon har också sagt att den hittades där tidigare i tråden.
Några andra Flashback-medlemmar har svårt att tyda handstilen i brevet och bedömer vissa ord och meningar som oläsliga. Men kontot Skuggan verkar veta vad det står och går in och rättar användarna.
De kontaktade oss. Inte mig utan en kollega till mig som kopplade ihop oss.
En dag kontaktas polisen av några anonyma personer som offentligt kommer kallas för Flashback-grävarna.
De är en grupp på, om det var 4-5 personer någonting, som försöker få kontakt med den här personen på Flashback. Då.
Bakom hat, hot och mängder av spekulationer har 2 mer seriösa grävgrupper formats. De utgörs av några av de mest hängivna Flashbackarna i tråden. I det fördolda kommunicerar de via personliga meddelanden och försöker tillsammans lägga ett pussel som ska leda fram till den eller de som är skyldiga. De håller också kontakt med polisens utredare Johanna.
Den informationen de ger mig är ju väldigt specifik och väldigt bra. Så jag får ju helt enkelt bara lita på dem.
Gruppen säger sig ha teorier om vem som kan tänkas ligga bakom gärningarna. De har fattat misstanke om kontot Skuggan. Ett samarbete med polisen inleds.
Vi har ju i princip daglig kontakt. Det har vi. Och de är väldigt noga med att vi förstår vad de gör. Och vi tycker att det är jättebra.
En av flashbackgrävarna skriver till kontot som de tror tillhör gärningspersonen, utan att antyda att de misstänker personen bakom. Vi hör Linnea.
Och sen så etableras ett förtroende dem emellan där gärningspersonen tyckte att det var första gången han kunde prata med någon likasinnad eller någon med samma problem. Jag tror att det fanns en ensamhet som bröts där.
Tillbaks får de detaljer om vem personen bakom Skuggan är. Detaljer som gör att de förstår att de är rätt ute. Det har bara gått en vecka sedan manifestationen hölls. Flashbackgrävarna ser hur kontot loggar ut om kvällarna för att en morgon mötas av nyheten att ytterligare en katt hittats död. Det är den sjätte inom loppet av 6 veckor. Både polisen och flashbackgrävarna ser det hända utan att ha något sätt att komma åt gärningspersonen. Skuggan är nu aktiv i tråden igen och ger sig in i diskussionerna om det faktum att katten som dödades medan mannen i 30-årsåldern var gripen placerades på samma ställe som dödades förinnan.
Varför dumpa på samma ställe ibland? Måste ju vara riskabelt att lägga på samma ställe 2 gånger.
Förmodligen för att retas.
Förmodligen för att retas och provoceras, ja. För att visa att han har kunnat göra det. Men varför retas? Och retas med vem? Vad är han ute efter?
Han hoppas väl att en ung kvinna ska hitta katten och med det njuta av hennes rädsla. Samt läsa om hur hon upplevde det i någon tidning. Om brevet är skriven av GM.
Man blir inte rädd. Det är bara ledsamt. Dels att någon svag individ ger sig på djur, men givetvis för att det är synd om sjuka människor.
Klart du blir rädd. Tro inte att svaghet har något med detta att göra. Man kanske får bilden av en klen liten skit som springer runt och plågar djur, men så behöver det inte vara.
Polisen går ut i media och säger att de är beroende av allmänhetens hjälp för att lösa fallet. Några dagar senare hittas ytterligare en katt död.
Då var det dags igen.
Kort efter det att polisen gått ut med att ännu en katt dödats skriver Skuggan.
Konstigt att det inte står i tidningarna.
Användaren konstaterar att tidningarna tidigare varit snabba ut med nyheten, men att det inte finns att läsa om det nu.
Det var lite för snabbt, som att någon hade suttit och väntat. Det var också samma användare som gick in och korrigerade andra när de spekulerade i hans motiv.
Vi hör Linnea.
Det fanns ingen anledning att tro att det skulle upphöra av sig själv. Det var en människa som följde vad som skrevs noga.
Flashbacktråden är nu uppe i över 6000 inlägg när en av användarna fattar misstanke om Skuggan och öppet uppmanar alla att granska användarens inlägg.
Problemet var att ingen hade sett honom. Vi hade inga vittne. Vi hade ingen DNA, vi hade ingen fingeravtryck, vi hade ingenting som kunde visa vem du var. Han lämnade inga spår efter sig. Han var väldigt duktig på att sopa igen efter sig.
Men medan polisen saknar de vanliga typerna av spår att gå på har flashbackgrävarna arbetat på en plan. De ska snart försöka lura in Skuggan i en fälla. Och om allt går vägen, avslöja kattplågarens verkliga identitet.
Det framgick att de hade en plan. Exakt hur den planen såg ut, det fick jag reda på efteråt.
Efter att ett förtroende byggts skapar en av grävgrupperna en hemsida med bilder på katter tänkt att kunna intressera gärningspersonen. Adressen till hemsidan skickas sedan enbart till det misstänkta kontot med uppmaningen att gå in. Utredaren Johanna.
Och vad han inte vet är att när han går in på den sidan så fångas hans IP-adress. Och de ger bara den här adressen till honom. Den som de tror är gärningspersonen via Flashback. Och han försöker gå in en gång och hör av sig och säger att det funkar inte. Och då säger de, men försök igen. Och då försöker han igen. Och då är det med en ny IP-adress.
Två olika IP-adresser fångas in i fällan som Flashback-grävarna riggat.
Så de levererar de två IP-adresserna till oss. Där vi kan begära ut då, vem som äger de här IP-adresserna. Det är två stycken adresser som vi får tillbaka till oss. Då går jag in och söker på de här personerna. Och ser då att det som är gemensamt är att de har en son ihop.
Sonen är 16 år och går i gymnasiet. Han är nu misstänkt av polisen.
Det är ju både roligt och lite sorgligt med tanke på att det är en ganska ung person. Men det känns ju roligt att vi är så nära att få tag på den personen vi tror faktiskt har gjort det här.
Strax före 3:30 på eftermiddagen, dagen efter att den senaste katten hittats död, grips han i klassrummet på sin gymnasieskola med en laserpekare i byxfickan. Ett verktyg som kan användas för att locka till sig katter. I husrannsakan hittas fler laserpekare, knivar, latexhandskar, rånarluva, peruk och en lista med namn. Och tidningar där nyheten om katterna är på första sidan. Och så ett gult post-it-block med en smiley på första sidan. I en dold mapp i hans telefon hittas bland annat bilder på döda katter och platser med blod. Och så en skärmdump på tillfället när han öppnade sitt Flashback-konto, Skuggan. I telefonen hittas också ett textdokument där de dödade katterna skrivits upp i nummerordning. 16-åringen ska ha börjat 2010, men det ska enligt listan ha varit ett träningsår.
Jag hade ju lagt upp mitt förhör helt efter att han skulle förneka. Så jag hade ju gjort ett jättelångt förhör.
Utredaren Johanna blir också förhörsledare i fallet.
Och börjar då prata med de här katterna som är, hittas något eller två år tidigare. Och då förnekar han sig. Nej, det var inte jag. Och nej, det var inte jag. Och sen så när jag kom till tredje katten som var nu då i samband med det här 2013, så säger han, ja, det var jag. Och så ber han mig visa på kartan vart de andra två katterna var då tidigare år. Och när jag visar på kartan vart det var någonstans, så sa han, ja, det var jag. Så då fick jag ju bara kasta hela mitt förhör ut genom, ja, det var bara kasta det förhöret och börja om från början och bara fråga varför och sen gå igenom varje katt för sig. Och han erkände allihop rätt upp och ner.
Efter flera månader av sökande från både polis och allmänhet sitter nu Johanna i samma rum som gärningspersonen. Han ger detaljerade beskrivningar av när, var och hur han gått tillväga. Han som i månader satt skräck i ett helt bostadsområde. Och Johanna förstår att han gått under radarn.
Var såg helt vanlig ut. Inte stack ut på något sätt. Hans personlighet var väldigt så, men så tillbakadragen. Introvert skulle jag kanske till och med kalla honom.
Och det visar sig att de befunnit sig på samma plats vid ett tidigare tillfälle.
Det var ju inte förrän att vi faktiskt hade en misstänkt, att vi misstänkte den här personen. Som vi kunde få en bild på vem det var vi trodde hade begått brotten. och då kunde hitta samma person.
Polisen går igenom bilderna från manifestationen på torget.
Och då ser vi honom där, i utkanten av manifestationen.
På bilderna syns 16-åringen betrakta folksamlingen från en bänk. Det är inte ovanligt att gärningspersoner figurerar i sammanhang som handlar om dem själva. Men varför väljer en gärningsperson att ta den risken och bli upptäckt? Ulrika Hagård är doktor i psykiatri på Rättsmedicinalverket och förklarar.
Det kan ha väldigt många olika förklaringsmodeller. Antingen att man finner en njutning i att figurera i de situationer där folk är upprörda, kanske rädda, frustrerade. Det finns en hel del känslor kanske som man mår bra av eller trivs eller finner njutning av. Eller så kan det vara att man också utsätter sig för en risk att bli exponerad eller upptäckt och att det är egentligen i en förlängning är det som man önskar.
Utredaren Johanna funderar på om det kan ha varit ett rop på hjälp.
Det är inte jätteofta som någon rätt upp och ner erkänner så. Men jag hoppas väl på att han erkänner för att han inser själv att han behöver hjälp. Men det är ju ingenting jag vet.
I förhör berättar nu den misstänkta 16-åringen att han mått dåligt i flera år och dödat katterna för att må bättre. Att hans hjärna känns lättare efteråt.
Det här visar ju på att personen har svårt att hindra att han begår det här gång på gång på gång.
Ulrika Hagård igen.
I de lägena så är det självklart ganska viktigt att uppmärksamma det därför att det skulle kunna vara tecken på en allvarligare psykisk problematik.
Hon kan inte uttala sig om det specifika fallet men tycker att det är viktigt att fånga in personer med den här typen av agerande.
I en förlängning, men återigen det beror ju på vad grundproblematiken är, det är ju att man går och hittar andra typer av objekt och det skulle ju kunna var ett led i att man senare begår våld exempelvis mot personer, människor istället.
16-åringen säger också att han haft fantasier om att skada kvinnor men att det inte är något han vågat göra. Utredaren Johanna.
Det är oerhört obehagligt om man hade kunnat komma vidare. Just med tanke på att vi hade ju inga tekniska bevis. Vi hade ju ingen DNA. Han var ju väldigt så duktig med att sopa undan. Så hade han fortsatt, hade han kanske kunnat komma långt den vägen också. Om man inte hade behovet av att prata med någon annan om vad han har gjort med katterna, så hade vi kanske suttit i en annan sits.
–16-åringen döms för 9 fall av djurplågeri– –och får rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Något som är ovanligt enligt Ulrika Hagård.
Det är väldigt ovanligt att en person som är under 18 år– –döms till en så ingripande påföljd– –som ändå rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning innebär. I och med att det är en tidsobegränsad påföljd– och ja, den är ju helt enkelt beroende på när du blir friskare så att säga innan du kan släppas ut. Generellt sett kan jag säga att ribban för att få rättspsykiatrisk vård, den ribban är väldigt hög.
16-åringen visade sig alltså vara en person i behov av vård. Men det förmildrar inte reaktionerna på nätet eller ute i verkligheten. Anhöriga till 16-åringen fick efter händelserna flytta på grund av hot.
Jag tycker att det är fruktansvärt, framförallt hur man utsätter hans, eller gärningspersonen, hans familj. Och alla andra som blir utpekade någonstans på vägen, ganska utan grund. Och hängs ut som att den som har gjort det och så blir det otroligt mycket hat. Det är hemskt att se.
Jag gjorde ett försök efter 2 år, men det funkar inte.
Anarita är en av kattägarna som aldrig kommer få tillbaka sin älskade familjemedlem. För henne kommer Puma alltid att vara speciell. Hon har inte kunnat ha katt efter att Puma hittades död i soprummet.
Jag klarar inte av det. Det liksom jag jämförde med Puma. Och jag var livrädd att släppa ut henne. Så att nej, jag fick lämna tillbaka katten.
Polisens utredare Johanna fick möta många kattägare i sorg under den här tiden.
Vissa målsägande var ju katten verkligen allt för dem. Det var ju det enda de hade. Och sen att de blir berövad på den här katten alldeles för tidigt var ju fruktansvärt. Det var jättehemskt, tycker jag. Hade han inte gått via Flashback så vet vi ju inte när vi hade fångat honom.
Hon är tacksam för det arbete Flashback-grävarna gjorde.
De var ju otroliga. Och att lägga så mycket tid och engagemang var ju fantastiskt. Det var jätteviktigt för oss.
Men att allmänheten och Flashback-grävarna skulle varit mer måna om att få fast gärningspersonen än polisen håller hon inte med om.
Nej, det tror jag inte. De var väl kanske mer engagerade för djuren och vi var mer engagerade för personen.
För Linnea innebär gripandet slutet på timmar av pusslande framför datorskärmen.
Ja, jag framstod nog som, ja, men lite som en galning under den här perioden. Och det var jag ju också. Fast med rätt goda grunder skulle jag säga.
Besattheten som den senaste tiden gått ut över hennes vanliga liv övergår snart i en lättnad över att det nu fått sitt slut. Hon bjuder in till en picknick för att prata ut om allt som hänt den senaste tiden.
På den här gården hade vi då en picknick när vi visste ett tag efter att vi visste att rätt person var gripen.
Linnea blickar ut över gräset på en av gårdarna i området där allt hände.
Jag bjöd in en massa människor som hade varit väldigt engagerade för att vi skulle kunna prata om vad vi hade varit med om tillsammans, fast på nätet. Och då kom människor från typ hela stan, det var inte jättemånga men de kom långt. Och så satt vi och åt kakor och drack kaffe och pratade om de senaste månaderna och vad det var som hade gjort att vi hade blivit så engagerade och ja, hur vi hade mått. Och människor hade ju mått rätt dåligt. Så det var väldigt fint. Det var ett sätt att sätta punkt för den här galenskapen som man själv hade levt i. Där anhöriga var oroliga och tyckte att man skulle komma tillbaks till nuet och verkligheten. Eller sitt egna liv.
För Linnea visade den här perioden att folk går samman när det verkligen gäller. Hon fick se en styrka och gemenskap hon vanligtvis inte sett mellan främmande människor. Men det var också mycket hat och lösa spekulationer kring oskyldiga personer som figurerade på nätet.
Jag tyckte att det var ganska grötigt och ganska liksom, lite geggigt om man får säga så. Det är ju vad det är ändå på Flashback. På gott och ont då.
Katja, som också bodde i området den här tiden, höll sig borta från tråden på Flashback. Hon orkade inte med spekulationerna och att konstant påminnas om det som pågick. Men hon är ändå säker på att engagemanget på Flashback var avgörande.
Jag är helt övertygad om att det var deras engagemang som ledde till att den här personen faktiskt åkte fast och att han då förhoppningsvis sen fick hjälp. Absolut. Just där och då när det hände så hade jag hade inte så mycket förhoppning av att någon ens skulle åka fast. Jag tänkte det blir väl som vanligt. Hittas inte helt enkelt. Men nu har vi ju facit. Vi vet ju vad de gjorde liksom. Så att, det är ju faktiskt jättehäftigt.
Du har lyssnat på Jakten på kattplågaren, sista delen. Vill du ha fler avsnitt av En mörk historia så släpps idag 3 delar om mordbrännaren på norra Öland enbart på Podmi. Lyssna direkt på hela serien. Gå in på podmi.com/enmorkhistoria och bli prenumerant. Du får då tillgång till alla våra avsnitt och ett nytt fall varje månad som enbart släpps på Podmi. Alltså podmi.com/enmorkhistoria. Jakten på kattplågaren är en dokumentär av Ellen Hammarskjöld. Producenter jag, Carl Fridsjö och Joel Silberstein-Holt.